P1 Dokumentär.
Saknad till havs.
Man måste gå och sova för att
nej,
komma.
Nej, höger ska
vi. Vi går här.
Ja, okay. Du måste... Jo, du... Nej, jag tror inte det går. Jag tror det är avstängt där borta. Det kanske går. Du ser ett stängsel växt bort till höger där.
Ja.
Där är det vi ska gå.
Okej. Okay.
Vi är vid Tjurpannan i norra Bohuslän. Det är öppet hav ut mot en ensam fyr och vågorna slår in mot stenstranden.
Havets krafter är tydliga här. Man ska vara försiktig.
Maria Holländare bor i närheten och visar de branta och hala klipporna.
Det är livsfarligt att gå längs med kanter på berg och nära vattnet. Det är ju svårt att promenera här. För du märker ju det. Det är ju inte bara att promenera i rask takt här. Här får man ju titta på varje steg man tar.
Polis och sjöräddning sökte hela kvällen igår efter en man i 40-årsåldern som försvann vid Tjurpannans naturreservat i Tanum igår. Det var hårt väder och blåste nästan storm på platsen.
Hösten 2011 försvinner en känd svensk filmregissör här vid Tjurpannan. Men i sökandet efter honom kommer polisen snart göra en märklig upptäckt på stranden. Och spåren kommer leda ut i världen till en helt annan berättelse. Men det börjar alltså den 6 oktober 2011. Regissören Daniel Lind Lagerlöf och några kollegor är på Tjurpannan. Plötsligt hittar inte vännerna honom längre och de slår larm till polisen.
Ja, det är en person som försvinner. De håller på att jobba med eller förbereder en filminspelning. Plötsligt upptäcker de att en av dem är försvunnen.
Kriminalkommissarie Tord Haraldsson, vid tiden chef för grova brottroten.
Och det dras igång en sökning efter den här personen. Vad jag förstår en stor uppståndelse runt kring det här försvinnandet. Det var många personer som deltog i sökandet då, med hundar, helikopter och poliser och ja, mycket allmänhet. Som engagerade sig i det här ärendet. I detta läge vi var nu så letade vi ju efter en person som förhoppningsvis kanske hade varit i livet.
Regissörens försvinnande blir löpsedlar och första sidor. Och P4 Väst rapporterar om händelseutvecklingen.
Den 42-årige man som försvann vid Tjurpannans naturreservat är regissören Daniel Lind Lagerlöf som är känd för att ha arbetat med filmer som bland annat Beck och Wallander och även tv-serien Skärgårdsdoktorn.
Ja, jag bestämmer för att jag ska ta en promenad ut och söka runt och se om jag kan hjälpa till att finna någonting.
Maria Holländare följer rapporteringen och ger sig ut för att leta.
Jag går till Tjurpannan och har med mig en ryggsäck med kaffe som jag brukar. Och går en runda ner till stranden. Det är ju fortfarande sjö kvar efter stormen så att det är ju väldigt mycket vågor kvar. Och sen gick jag runt i buskar ifall han hade svimmat av och alla möjliga scenarion. För han hade inte behövt att falla i vattnet. Han kan ju ha svimmat av i hjärtinfarkt eller någonting i några buskar eller något. Då såg jag ju skon ligga där uppe på tångruskorna. Och gick och fram och tittade på den och... I ganska stora tångberg som ligger där så ser jag en sko. Jag tänkte det är ju faktiskt en arbetssko och det är en manlig sko så jag tänkte det kan ju faktiskt höra till honom. Men jag tänkte att jag går vidare och letar. Jag fortsatte att leta efter mer konkreta fynd. På väg hem så tänkte jag det. Nej, jag går vidare upp i småbergerna och sätter mig och tar en fika. Och då hör jag helikoptern snurra runt, polishelikoptern.
Polisen och sjöräddningen söker efter mannen med hjälp av militären till havs, och på land söker polismän.
Sjöräddningen avbröt sökandet vid midnatt efter 7,5 timmar utan att mannen hittats i det hårda vädret. Men polisen ska nu fortsätta att leta på land så fort det blir ljust.
Dagen efter går jag till jobbet och jobbar, och så bestämmer jag för att ringa till polisen.
Maria Holländer får instruktioner om att åka tillbaka till Tjurpannan där en polispatrull väntar.
Ja, det, när vi kommer ner så var det ju polismannen och poliskvinnan som jag mötte upp, och det var ganska lugnt när vi kom dit, så att vi hade ju hela området för oss själva. Men det var inte så lätt att hitta skon som jag trodde. Men under tiden vi letade efter skon så fann vi en hand på stranden istället. Intendenten ser att det ser ut som en hand, och jag påpekar att det verkligen ser ut som en hand. Han sa att det kan, så kan sälar se ut. Och jag sa det, att det är ju en armbåge som är till den. Ja, och då tar han och vänder på så kallade handen, och vi ser att det är en tumme. Och då förstår vi att detta är en människoarm som vi har funnit. Då känner jag att då backar jag lite grann, och då upptäckte jag att det fanns skelettdelar på stranden, så att då säger jag det till poliskvinnan, att jag ser en ryggkota och vi ser mer delar, både hon och jag. Helt plötsligt så dyker det upp på den lilla strandplätten mängder av små delar ifrån ett människoskelett. När jag är på väg därifrån så ser jag poliser börja spärra av med avspärrningsband runt stället, och det dyker upp journalister också på plats.
Under tången där så hittar vi kroppsdelar från en människa som vi bedömer därifrån en människa.
SVT intervjuar polisens presstalesperson.
Man eller kvinna?
Det går inte att könsbestämma, och vi kan inte heller säga hur länge delarna har legat i vattnet.
48 timmar efter regissörens försvinnande har polisen nu ett fynd. Kriminalkommissarie Tord Haraldsson.
Första tanken var väl från flera av dem som var där, som var det ju att det var den här saknade personen som vi hade anträffat. Men det insåg jag ju direkt att så är det ju inte, utan den här personen hade ju varit i vattnet betydligt längre. Så det är ju en annan person vi har hittat.
Och vad tänker du då?
Ja, då tänker man väl med det.
Polisen avslutar sökinsatsen efter Daniel Lind Lagerlöf. Han hittas aldrig. Utredarna slår fast att han fallit i vattnet från hala klippor och att det hela var en olycka. Men vem är det då som Maria hittat kvarlevor från på Tjurpannans strand? Polisen sammanfattar de få ledtrådar som finns. En sko, en keps, en skjorta. Skelettdelar, två armar med skuldra och händer, ett par lösa mindre benbitar och en ryggkota.
Och så sätts ju en utredning igång för att utreda vem den här personen är.
Jag tänker om just de omständigheterna, att man är där för att leta efter en person som det är rätt mycket uppståndelse kring, och så hittar man en helt annan.
Ja, det är nog svårt att hitta något liknande fall. Det är ju en speciell händelse, tror jag, för alla som var där. Det är väl inte sånt man tror ska inträffa. Men så var det.
Här i, särskilt i våra kustlandskap, så är det ju många som försvinner, och havet tar sin del, om man säger så. De försvinner härifrån.
Polisens få ledtrådar från stranden är svårtydda, men pekar ändå mot att den person som hittats måste dött i närtid. Sten-Rune Timmersjö, kriminalinspektör, Grova brottsroten.
Det förekommer ju också att vi hittar mänskligt material som är kanske sen 1600-talet eller liksom sådana gamla saker då. Men i det här fallet så fanns det ju en hyfsat modern klädespersedel som var med. En skjorta.
Jag befinner mig på mitt arbete på Franchetti. Arbetar som skjortansvarig på vår avdelning.
Mats Blixt jobbar med klädimport och är specialist på skjortor. Två poliser kommer till hans arbetsplats och säger att de behöver hjälp. De vecklar ut en rutmönstrad skjorta på ett visningsbord. Poliserna säger att den som ägt skjortan är död, och nu behöver de hjälp att hitta fler ledtrådar som kan avslöja vem som burit plagget. Att den tillhört den döda personen, det är säkert. En av kroppsdelarna satt fast i tyget.
De berättar att det hade varit en del av en arm i ena ärmen på skjortan. Den var ju naturligtvis inte kvar, som tur var. Det är klart en liten mixad känsla av både spänning och obehag, givetvis. Men jag får ju villigt erkänna att det var mer spänning än obehag. De ville ha hjälp att etablera ursprunget av skjortan. När jag tittar på den så är det svårt för mig att bestämma om det är en blus eller en skjorta. Och då mäter jag skjortan, och det visar sig att ärmarna är ganska korta.
Och vad kan det tyda på när du ser detta?
Jag tror fortfarande att det kan vara en damstorlek till en damblus, va? Jag gissar att den kan vara gjord någonstans i öststaterna på 60-70-talet, innan de hade en förfinad, utvecklad maskinpark. En väldigt billig polyesterkvalitet som man knappt använder idag.
Poliserna frågar Mats om det går att ta reda på mer om skjortan.
Då säger jag till poliserna att jag är på väg ut och gör en produktionsresa till våra kinesiska leverantörer på fabrikerna där. Och då erbjuder jag mig att ta med mig plagget ut för att få en ytterligare analys av det. Så det gör jag. Jag tar med mig det på produktionsresan till Kina.
Ja, vi undersöker ju allt vad vi hittar på en sån här plats. Den här personen då som åkte till Kina, han trodde ju att han skulle kunna bidra med någonting, och som sagt, vi vill ju ta emot all information vi kan.
Polisens tekniker undersöker kroppsdelarna. Från höger hands tumme lyckas de ta fram ett fingeravtryck. Och från benresterna så säkras DNA. Rättsläkaren skriver i ett utlåtande: det är sannolikt att skelettdelarna kommer från en yngre individ. Utredningen fokuserar på kopplingar till försvunna personer i närområdet.
Vi har ju ett antal personer, i alla fall som jag direkt fick upp, har vi ju tre personer som vi saknar i vårt område i Fyrbodal. Bland de tipsen så finns det ju att någon av de här skulle ha dumpats i havet.
Då handlar det om ett brott?
Ja, det handlar om ett brott, ja. Så att min första tanke var att det kan vara någon av dem. Och det utredde vi ju på olika sätt och kom fram till att så var inte fallet, så att det var någon av dem. Plus att vi fick in ett antal andra försvinnanden eller försvunna personer. Sen kom det, om jag inte missminner mig, från Danmark och även från Göteborg. Och, ja, flera personer fick komplettera den här listan efterhand.
Är det så varje gång man hittar en kropp att det kommer liksom många förfrågningar om att testa ifall det är den här eller vår anhöriga eller den här personen?
Ja, så är det. Anhöriga står ju på tå. Så fort det har hittats något sånt här så är det den vi saknar. Och ofta hör de ju då av sig till oss.
Ett fall som undersöks rör en man som försvann 2008 efter ett misstänkt mord. Ett annat, en äldre man som ska ha mördats av sin egen son och kanske dumpats i havet. Men DNA-testerna visar att kroppsdelarna från tjurpannan inte är någon av de här. Polisen gör slagningar i flera olika register på nationella fingeravtrycksavdelningen. Ingen träff. Fingeravtrycket skickas iväg till andra nordiska länder, bland annat till rikskriminalpolisen Kripos i Norge. Polisen kontaktar även Migrationsverket som har ett eget register över fingeravtryck. Inget resultat.
Det är ju så att i de här, vi vänder på varje sten. Vi vill verkligen ha reda ut vad är det, vem är det, vad har hänt. Och då har vi ju en baktanke, finns det något brott bakom?
En tysk tidning skriver om fyndet vid tjurpannan. Den oidentifierade kroppen i Sverige kan vara en 23-årig tysk man som försvunnit vid en segelbåtsolycka utanför Danmarks kust. Fler liknande fall kommer in och anhöriga börjar skicka DNA till den svenska polisen för att få svar på om fyndet kan vara deras pappa, dotter eller bror.
Även om man försöker förstå hur de känner så är det nog inte helt lätt. Man ser ju verkligen hur de lider när de inte vet vad som har hänt deras anhöriga. Jag tror att hoppet är det sista som överger människan.
Efter en utökad rättsmedicinsk obduktion så skriver rättsläkaren: människobenen kommer från en man. Men rättsläkaren kan inte avgöra hur länge kroppen legat i vattnet eller dödsorsak. Och efter en noggrannare kontroll av skjortan så skriver teknikerna: skjortan har små skador vid bröstet. Kan ha orsakats av cigarettglöd, alternativt hett arbete, eller att skjortan bearbetats under lång tid mot stenar i vattnet. På flygplanet på väg till Kina så sitter skjortspecialisten Mats Blixt med en bit av skjortan.
Jag funderar väldigt mycket faktiskt, spekulerar om vem som har burit den, hur är det något brott bakom, är det någon som har ramlat över bord, är det någon fiskare som har haft den eller vad det är, va? Det är ju väldigt spännande uppdrag som jag har tagit på mig det, får jag säga. Sen landar jag i Kina och de kommer att hämta mig. Vi åker till fabriken och där tar jag fram det här klippet som jag har med mig och berättar historien bakom, och det tycker de ju också är extremt spännande, så att det blir väldigt fart där. Och först lämnade jag ifrån med den här och sa att ni får behålla den och så återkommer jag imorgon, för jag hade ett uppföljningsbesök dagen efter. Och när jag kommer dagen efter, då har man gjort följande analys, att den inte är gjord i Kina på grund av att framförallt mellanlägget i kragen var inte gjort i Kina. Det visade sig att det var en stickad polyesterkvalitet av en väldigt billig kvalitet.
Vad tyder det på då?
De trodde att den kunde vara gjord i Pakistan eller Indien, sa de till mig då. Sen så skickar jag ett sms till polisen och där beskriver jag den informationen eller förmedlar den informationen som jag har fått av de här kinesiska specialisterna på fabriken.
Kriminalinspektör Sten Rune Timmersjö.
Det jag hoppas på i det här fallet är ju att den som blir förevisad materialet ska kunna säga att den här typen av tyg vävs på det här stället. Och därifrån så skickar de det till en fabrik som syr skjortor. Därifrån så kan vi senare se att de här skjortorna är skickade till Sverige och de har sålts i den och den butiken eller i ett annat land och sålts i den butiken där. Och så där kan vi gå in då och titta på hur många skjortor som har sålts utav den sorten. Därifrån så kan man sen titta på vilka som har köpt de skjortorna. Det kanske har betalats med kort. Alltså så kan man få fram en identitet på tänkbara människor. Och sen utifrån det sen så kan man ju se om det är någon av dem som är försvunnen eller borta. Så att det kan man läsa ut mycket utav.
Och hur blev det sen då?
Det blev inte så. Vi fick inget resultat.
De saknade personerna som finns i närområdet har heller inte gett polisen någon träff i DNA-kontroll. Och när området utökas till hela Storgöteborg så testas DNA-profilen från de upphittade skelettdelarna mot DNA från 13 olika försvunna personer.
Det här kom ju ut i tidningen att man hittar mänskliga kvarlevor och så här. Och då är det ju människor som har, anhöriga till människor som har försvunnit, som hör av sig och inkommer frivilligt med material. I en del fall kan det vara syskon eller föräldrar eller så som kan lämna blodprov för vi kan ta DNA den vägen. Annars så är det ju tandborstar och hårborstar och såna här saker som vi samlar in.
Vad kommer man fram till?
Man får ingen träff i den svenska delen. Det finns ingen DNA som matchar den DNA-profilen som vi har fått fram. Och då vänder vi oss ut i Europa och söker utåt.
Nu har drygt 5 månader gått sedan fynden på stranden vid Tjurpannan. Över 60 personer har jobbat med fallet utan något genombrott. Det är den 26 mars 2012 när polisen kontaktar Interpols byrå mot organiserad brottslighet. DNA-profilen skickas till Interpol i Danmark, Ryssland, Norge, Estland, Polen, Tyskland och Storbritannien.
Jag har jobbat med identifieringar i ganska många år och att varje person har rätt att få tillbaka sitt namn.
På Rättsmedicinalverkets labb i Linköping sitter Kerstin Montelius. Hon är molekylärbiolog. Och framför sig har hon de upphittade kroppsdelarnas DNA-profil. En okänd man. Mycket mer vet man inte.
Vi kallar de här för markörer, de här siffrorna och bokstäverna. Och då finns det en sån markör på X och Y som är könskromosomerna. Ja, här har man kommit fram till att det här är en man.
Polisen får svar från Interpol. I databasen har en DNA-profil hittats. En man som varit försvunnen och är efterlyst av brittisk polis sedan ett halvår tillbaka.
Vi fick väl en kontakt med engelska polisen. Och då fick vi ju något konkret att söka emot. Och det gjordes.
Och då gör vi jämförelse med de här två. Och det man gör då, det är, man kan inte titta direkt bara och se hur bra ser det ut att de stämmer. Ja, det ser ju ut som det är en perfekt match. Då tänker jag att det här svaret vill de ha så fort som möjligt. Så det blir prio på det. Så då räknar jag och skriver ut svaret, ber en kollega titta på det och så skickar jag iväg det så fort som möjligt.
Sökandet är över.
Och polisen kan då betrakta den här personen som funnen.
Och det fick vi träff. Det känns ju bra att vi fick utrett vem personen var.
En månad innan fyndet på Tjurpannans strand, mitt ute på Nordsjön. Kryssningsfartyget Balmoral med cirka 1300 passagerare ombord befinner sig tiotals mil från närmaste kust. Klockan 11.40 måndagen den 12 september 2011 knackar det på kaptenens hytt. Han får ett tjockt kuvert där det står "Till kaptenen", brådskande. Inuti hittar han några sedlar, 100 pund och 20 euro, en handskriven lapp och ett pass. När kaptenen läser lappen ger han direkt order om att genomsöka fartyget. En passagerare misstänks vara saknad till havs. Francis Harold Hemsley, född 1921.
through. What is the address? The house or site? That's it.
This is it.
Hi Claire, this is Alex. We've stopped here by a sign. It said The Colony. It's a sign with a couple of dogs. Do you know where?
Norra London, våren 2019. Här bor Claire Metson. Mannen som spolades upp på en strand i Sverige har hon känt i hela sitt liv. Claire tar fram ett brev hon vill visa. Hon fick det i september 2011 och det är undertecknat mannen som hon kallade sin morbror, Francis Hemsley.
And when I got this letter I was just shocked beyond words. It was just came like a bolt out of the blue and it was just terrible.
Francis Hemsley, som Claire säger kallades John inom familjen, skriver i brevet att när hon läser det här så vilar han redan på Nordsjöns botten.
And he said, when you read this, I shall be resting on the seabed off Norway, a country I love. See you in hell or high water or heaven. Adios.
Claire har genom åren fått många brev och personliga texter skickade till sig av John. Ur texterna växer hans liv fram.
The battle of Britain is about to begin. And our
Francis Hemsley, eller John, han lever ett långt och händelserikt liv innan delar av hans kropp spolades upp på en strand i Sverige. John var militär och redan som 20-åring kom han i nära kontakt med döden. Det var under andra världskriget. Han stred med gurkasoldaterna i Nepal. Claire läser från ett av hans brev till familjen.
If a man, former Indian Army chief of staff, once stated that if a man says he is not afraid of dying, he is either lying or he is a Gurkha.
Om en man säger att han inte är rädd för att dö, så är han antingen en lögnare eller en gurkasoldat.
That's interesting, isn't it?
What do you think when you read that line and you think about John?
Yes.
What are your thoughts?
I think he wasn't afraid of dying.
John kom bara hem till England ibland och blev en nära vän till Claires familj. Han kallades Uncle John. Och där i gräset under släktträffar låg han och berättade om den stora världen. Claire var ung då under tidigt 60-tal och minns honom som en äventyrare.
My first recollection was of him lying on the grass in my grandmother's garden. He was a very sociable man. He loved lots of things going on, family gathering. I think he had a very small family and probably that's why he loved our family at that time anyway.
John hade mycket att berätta. Som militär var han under kalla kriget knuten till NATOs kärnvapenförsvar i Kanada. Han studerade ryska på fritiden och berättade gärna om den gången han greps som misstänkt spion i Sovjetunionen. Men han hade valt bort familj och använde fritiden till bergsbestigningar och gjorde runtresor.
I never knew him to have a girlfriend. He wasn't a warm, what you call a warm emotional person. If you went to kiss him or hug him, it was very, he didn't really like that or enjoy it. You know, he wasn't lovey-dovey at all. And then there was a big long gap, and I then knew him in Minorca, where he spent many years.
I mitten av 60-talet är Medelhavsön Menorca en oexploaterad plats. John köper en villa och en lätt motorcykel. Han håller stora fester på en nyinköpt båt. Pengarna har han tjänat ihop när han jobbat för brittiska bolag som borrat olja i forna kolonier som Irak och Oman. Claire Metson åker som tonåring flera gånger till Menorca tillsammans med väninnor för snorkling och äventyrliga lite farliga dagsturer med John, som verkar njuta av livet och framgångarna.
He would take us to beaches where you would go snorkeling, and then you had to swim down and under rocks and come up in a cave somewhere. And then when you got up, he'd say, do you see that dangerous grouper or something like that on your left or your right? And so he used to love taking us to sort of dangerous places or to sea adventures or weather or road adventures on scooters, which is all we used to ride around on there when we were youngsters. So he loved that.
Men 1978 så är John plötsligt försvunnen från ön. I en text om sitt liv försöker han förklara sin livskris. Jag var en hycklare, skriver han och fortsätter. Här var jag och låtsades ha en livsstil som jag inte hade råd med på en rikemansö i Medelhavet. Han säljer sitt hus till en rik amerikansk affärsman och flyttar till Sri Lanka. 9 år senare, hösten 1987, återvänder John till England. Totalt utblottad, hemlös och skadad. Han haltar och är delvis blind på ena ögat. Han sitter i en taxi på väg från flygplatsen. Han skriver själv i en text om sina tankar under den här taxiresan. Jag hade blandade känslor. Här var jag, fortfarande bara 66 år, på väg in på ett ålderdomshem bland främlingar. Jag hade känt mig mer hemma i en högt belägen by i Himalaya, i en öken i Mellanöstern eller helst en djungel i Borneo. Då hade jag åtminstone vetat vad jag skulle förvänta mig av lokalbefolkningen. Här, vad hade jag nu gemensamt med mina nya grannar? Absolut ingenting.
Good. Oh, hello.
And I saw you.
All the way
so
from
why,
Sweden.
So why have you come all the way here to see us?
He's come to ask about...
Ålderdomshemmet Whiteley Village i södra London. John Hemsley, varför frågar ni efter honom, undrar en man på en bänk. Han dränkte sig i havet.
John Hemsley.
Yes, I remember. Yeah. He jumped overboard. He jumped into the sea. Yeah.
Now this house here is John's, where John used to live. And he lived in the top.
Pat Hawes var Johns bästa vän under många år och bor kvar på hemmet. Hon visar var han bodde och betraktar fortfarande rum 43 som Johns rum.
When I go upstairs to he was in the room there 43. I was thinking of his John's room.
So this was John's place.
Yes. This is the bedroom here.
I mer än 20 år bor John på ålderdomshemmet och det blir precis tvärtom mot vad han hade trott. I en text beskriver han åren som de bästa i livet. Den lilla pension han får skickar han till den fattiga familj han lärt känna under åren i Sri Lanka. Där blev han älskad och fick en familj.
He tried to help them as much as he could, and he's got a more or less a family in Sri Lanka who regard him as father. Although he didn't have much, he wanted to help them because when he was over there, they'd loved him.
Britain is getting older. For the first time ever, there are now more people over 65 than under 16.
John's tid på ålderdomshemmet finns dokumenterad. Ett tv-program på BBC följer under några veckor 3 tonåringar som får hänga med en grupp pensionärer. En av dem är John. Det är hans röst vi hör.
I'm totally out of touch with what young people talk about and how they think.
På en utflykt till havet filmar kameran John som sitter i en solstol och tittar ut över vågorna. På stranden så späxar hans nya vänner, ungdomarna, för honom. De kletar in håret på varann med tång. John kommenterar och skrattar med.
Oh, I like all that seaweed on their head. A new hairstyle of the young. One learns a lot one way or another. when you've been out of touch for a number of years. Interesting to compare what young people do and think and say now compared with two or three generations ago. Mm.
I tv-dokumentären så ger John sin syn på ungdomarna idag, som orättvist beskrivs som dåliga, säger han. Men John, han tror på ungdomarna.
Generally, they portray youngsters, nearly all of them being bad, which is very unfair, I think. The vast majority are still good, I think. Mm.
En dag i början av september 2011 står John vid sitt stora skrivbord i lägenhet 43 på ålderdomshemmet. På bordet bredvid pärmar, pennor och en skrivmaskin ligger en öppen gammal resväska. Där i har han precis lagt några papper. Det är viktiga papper. Han stänger igen väskan och ställer den bredvid skrivbordet. Han tar en sista titt i spegeln. John är nu 89 år och har bara en månad kvar tills han ska fylla 90. Han är lång, smal och ena glasögat är täckt med frostat glas. Han rättar till slipsen och drar handen längs kavajen på sin ljusa sommarkostym. Sen går han ut.
He was going out the door and he just looked so nice because he was in a sort of a summer suit, what I'd call a summer suit, a light colored thing, and he looked terribly young.
På vägen ut så möter han Pat. Han ser nöjd ut och berättar att han ska åka iväg med en färja.
And I said, you're looking very great. She said, I'm going on a voyage. And I said, you'll have a wonderful time and see when you get back. And I said, oh, goodbye. And he said, oh, goodbye. And I gave him a hug, I think, probably. And it was just, he was pleased.
John har bokat hytt 155 på däck 4, en billig hytt utan sjöutsikt. Halv tre på eftermiddagen kliver han ombord på färjan som lämnar Southamptons hamn. Ombord på det blåvita kryssningsfartyget Balmoral går John på flera föreläsningar. På båten finns en pool, pubbar och två stora restauranger med bordsplacering.
We got to know him in the way you do meet people over dinner.
John hamnar vid samma middagsbord som Ethna Webster. Hon har bokat kryssningen eftersom hon älskar nordiska deckare och vill besöka Skandinavien. Flera kvällar i rad sitter de bredvid varann och John berättar anekdoter från sitt liv, men också om svårigheten att bli gammal.
He was obviously a man who'd lived a very exciting life. He actually said that. On a few occasions he'd lived a very active adventurous life, but mainly we talked about his regret, really, about growing old. I mean, you just generally got the impression he was fed up with being old.
På kryssningens sjätte dygn befinner sig båten mitt ute på Nordsjön på väg tillbaka till Storbritannien.
But then he didn't turn up, so we're slightly worried about this.
Ethna Webster märker vid middagen att Johns stol är tom. Hon går till receptionen och ber dem ringa upp hans hytt.
And I spoke to him and he said that he wasn't feeling that well. He'd eaten earlier and he decided not to go to the dining room.
Oh, so you spoke to him that evening?
Yeah, I spoke to him on the phone.
And how did he sound?
He sounded okay. He just said that he was he'd eaten earlier and he just didn't want to come down. He was probably tired. He wanted to go to bed.
Kort därefter, klockan 7:05 på kvällen, går en städerska in i Johns hytt. Där, ensam på en stol, sitter John. Ska du inte äta med de andra passagerarna? Frågar hon. Han skakar på huvudet. Under tiden hon bäddar så frågar han henne var hon kommer ifrån. Filippinerna, svarar hon. Jag har varit i Filippinerna, säger John och fortsätter berätta om sina resor. Behöver du hjälp med något annat? Är det sista hon säger innan hon lämnar hytten. John svarar att allt är okej. Morgonen efter, klockan 11.35, går städerskan in i hytten igen. På den orörda sängen har ingen sovit. Men där, på kudden, ligger en lapp med en hälsning till henne och lite dricks. Bredvid lappen finns också ett tjockare kuvert till kaptenen. Till kaptenen på Balmoral. Jag har levt länge nog och jag har dränkt mig själv på internationellt vatten. Jag ber verkligen om ursäkt för eventuellt extraarbete som mitt handlande innebär. Tack för en angenäm kryssning. John Hemsley, hytt 155. När båten lägger till i Southampton så får passagerarna vänta ombord i flera timmar medan polisen genomför förhör. Kriminalkommissarie Tord Haraldsson.
Nej, det var väldigt gediget arbete av brittiska polisen här. De hörde ju kaptenen och hörde alla personer på båten som, vad jag kan förstå, hade träffat den här mannen. Och olika iakttagelser som man sen kan summera då och få fram tidpunkten när han försvann och även då att han själv valde att avsluta sina dagar på det här viset. Det var nog ingen tillfällighet, han såg inte sån ut som att det skulle vara Sunnes ingivelse, utan det här var nog planerat, ja. Det framgår ju av vissa andra brev och annat som man lämnar på båten.
Ethna Webster, Johns bordsgranne på båten, blir förhörd av polisen. När hon får höra vad som hänt är hon övertygad om att Johns kropp nog aldrig kommer att hittas.
Because there's always, if you're, as I said, a lover of crime fiction, you know that bodies in water, especially the sea, always drift in certain places. The policeman told me that in a case of this nature, you have to wait 7 years before you declare somebody dead. So,
did you have any idea that he had been found?
No, not until you phoned me last week.
So it was sad, you know. It was sad when I heard what had happened. I was devastated, really. Just I couldn't believe it. Couldn't believe it at all.
När Johns vän på ålderdomshemmet, Pat, nås av nyheten minns hon att John för en tid sedan gett henne tydliga instruktioner om vad hon skulle göra om han skulle gå bort. Hon går till Johns rum.
Yes, the letters were in the suitcase. I've got the suitcase.
I en resväska hittar Pat ett 20-tal brev och anvisningar om vad hon ska göra med dem.
We went through everything and then distributed to those who you know, had the right to have letters.
And was there a letter for you too?
Yes, I had a letter.
När du läser det här så vilar jag på Nordsjöns botten. Efter ett rikt och aktivt liv jorden runt och nu närmare 90 år har jag fått nog. Tanken på att bli fullständigt beroende av andra är motbjudande. Ett av breven når Claire Metson i norra London. John såg hon som sin morbror. Hon läser fortsättningen på hans avskedsbrev.
A man chooses to be a soldier and to die for his country. A pensioner also should be able to choose between the prison of a hospital bed or die for his country by giving up the £30,000 care money. You know, which is so typical of him.
En soldat kan välja att dö för sitt land. Varför får inte en pensionär göra samma sak, skriver John. Han är kritisk till att aktiv dödshjälp inte är lagligt. Därför begår han självmord. För att spara in pengar åt brittiska staten, som borde satsa på ungdomar istället.
He also, this was very typical, just wanted young people to get a good education. So this, he felt so strongly about this. He was quite a difficult man, albeit very interesting.
Först nu, 8 år senare, får Claire reda på att John flutit i land på en strand i Sverige. Claire förhördes av polisen om hans försvinnande, men fick aldrig reda på att John hade hittats.
No, I wasn't ever contacted. I was contacted originally by the police, the fact that he had disappeared, and I presumed he'd never been found. So it's been very interesting to have been contacted by you.
Den brittiska polisen avslutar förundersökningen och skickar över den till Sverige. Kriminalinspektör Sten Rune Timmersjö får då ta del av Johns avskedsbrev.
Ja, alltså det är ju hans val. Han har gjort det här valet. Och jag kan inte säga att jag har någon... Alltså det är ju tragiskt att det ska vara så att gamla människor då ska känna så naturligtvis. Så är det någon som har gjort sig förtjänt av en bra ålderdom, så är det säkert han, det är jag övertygad om. Och det är ju inte bara han, utan det är alla äldre människor. Jag är drygt 60 år själv, så att... Det vore ju tragiskt om man skulle behöva tänka så när den kommer upp några år till här, att det inte ska finnas råd för alla människor att leva. Men att man ska avsluta sitt liv bara för att skattepengar ska gå till andra människor, det tycker jag är... Så ska det inte behöva vara.
Och nu ska jag visa dig honom.
Skjortexperten Mats Blixt får se John i BBC-dokumentären.
Han finns i rörlig bild. Vi kan se honom.
Interesting to compare what young people do and think and say now compared with two or three generations.
Men vad häftigt. Hur tänker du när du ser honom liksom levande så här?
Tycker du otroligt fascinerande men samtidigt sorgligt. Faktiskt.
Varför det?
Jag vet inte. Han... Ja, varför? Jag vet inte. Man får bara en sån där liten sorglig känsla när man ser honom. Och så har man sett skjortan och eller liksom varit i kontakt med honom på det viset. Det är väl en liten sorglig del i det hela tycker jag.
Fint att se han. Hur han såg ut.
Att det var han du hittade.
Ja, det tycker jag är synd att han inte... Att han inte är kvar. Han verkar ju pigg. Han ser inte ut att behöva så mycket hjälp, om man säger så. Mm. Så hans inställning var ju lite synd.
I sitt avskedsbrev skrev John att han inte vill att någon ska leta efter honom. Att han bara vill tyna bort. Men så hittas han ju av en slump av Maria Holländare när hon egentligen letar efter en helt annan person. Johns motiv till att ta sitt liv var att han ville spara in pengar till ungdomarna.
Nu glömde han av att han kostar samhället pengar med alla polisinsatser och grejer när han blev funnen. Och det var nog en del också. Mm.
Men han skriver i ett av sina brev som sista mening: Please don't look for me. Don't search for me. I just wish to fade away. Mm. Sa han.
Det blev inte riktigt som han hade tänkt sig.
Den 18 juli 2013 begravs John Hemsley i en minneslund på kyrkogården i Grebbestad, några kilometer från Tjurpannan. Vännen på ålderdomshemmet, Pat Hoss.
But he expected to be at the bottom of the sea. You know, he didn't think, I'm sure he didn't think that I mean, amazing that he was carried all that way to shore. I think it's the most amazing thing ever. I mean, what a coincidence. I think of him now buried in that quiet place, that would be what he wanted. And us with lovely memories of him. It was meant to be. John was meant to be found.
Du har hört Saknad till havs, en P1-dokumentär från 2019 av Alexander Galliano. Slutmix Nima Shams, producent Magnus Arvidsson. På vår hemsida hittar du information om var du kan få hjälp och länkar till organisationer som arbetar med att förebygga självmord.